Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Idag i Underhuden kommer Ebbis och Sofia hit och de har podden Happy Ending som pratar om kärlek, sex, relationer, reproduktion. Vi pratar mycket dating och sex. Yeah, man, that's juicy. Välkommen till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Hur känns det här då?
Ja, ovant att ha... sitta så här nära tycker jag.
Ja.
Alltså covid-ovant. Ja, absolut. Men också... Alltså jag tänker, det här behöver inte bara vara att jag frågar er en massa saker. Ni får också fråga mig.
Ja,
gärna. Se mig som en äldre vis kvinna.
Ja.
Eller medeläldre.
Jag har en fråga
direkt
faktiskt, ja, som har att göra med de här parfymflaskorna som står framför. Får man
ja, gud, inte SVT.
Nej, men jag vet inte. Vad finns det för plan? Du har precis visat mig och Sofia här.
Jo, men det här är...
Men det är det här dina egna parfymer?
Det här är en tjänst där man laddar upp 3 stycken bilder. No Ordinary Scent heter det.
Ja, men det där.
Och sen gör de en produkt utifrån det. Min heter Vixen, absolut. Vet ni vad en Vixen är?
En nymf typ, eller?
Ja, alltså en nymf fast i hiphopvärldens musikvideos. Ah, som är väldigt avklädda. Stor rumpa, ibland stora bröst.
Video Vixen.
Blev du nöjd? Videos.
Nej, men jag tycker att det är ett roligt sätt att göra doft på. Jag är så jävla doftintresserad. Jag försöker tänka... Jag ska prata lite med dem. Och, men den, jo, så här, jag tycker att den är otrolig. Det är en bra doft, men den är inte god på mig. Den är för söt för mig.
Vad valde du för bilder?
Ja, tror du att jag minns det? Någon sexy på mig, typ. Någon kanske... En bild på kanske någonting med naturen, typ ett hus eller någonting. Och sen kanske någon extremt random. Kanske någon på min keramik. Jag ville inte att det skulle vara så hot and hazy being in the winter wonder. Alltså det skulle inte vara så här jag, utan jag ville att det skulle vara någonting annat. Men nog om mig.
Okej.
Vänta, tänder ni på doft?
Jättemycket.
Ja.
Gud ja.
Men framförallt
som en billig liten tänder jag på det.
Visst, men framförallt herrparfym.
Ja.
Inte så mycket.
Jag drömmer ju om olika parfymer, alltså jag kan gå bara på någon. Jo, men så här. För någon valborg sen så luktade det så här sjukt mycket eld i doften. Och sen så gick jag bakom några killar som kanske hade så här en lite mer upppiffad version av någon Axe. Och de två dofterna ihop på Folkungagatan. Det var så. Men också en annan spaning som jag haft av att vara runt killar är det sexigaste som finns är någon som luktar väldigt mycket svett. Alltså helt sjukt mycket svett. Men med en översprayat med en dyr parfym.
Det låter ju som att du skulle egentligen vara 16 år, Sofia.
Ja.
Där hade det typ gått hem. Jag säger, det är inte, alla män kan inte sköta sin hygien. Så att det finns säkert någon där ute till dig också.
Det finns nog ganska många.
Ja.
Jag tror det.
Faktiskt.
Men häromdagen upptäckte jag. När jag luktade i en manlig armhåla som var liksom luktade pyttelite svett och en så här, alltså bara typ som en sån billig deo där. Jag har alltid gillat armhålor och där tyckte jag att det var Alltså det var den bästa doften jag har känt i hela mitt liv.
Mm.
Men det känns så fuck you och luktar väldigt mycket svett. Och sen så liksom sprider man över det.
Men riktigt det så, dyr parfym. Känns det så fuck you när en kille? Jag tycker att det är så fuck you.
Okej, det är väl mer fuck you än en tjej. Men det är ingen som gör det.
Nej, alltså mellan jag var 20 och 30 i min krustverksamhet.
Ja.
För då kunde jag vara så att det sexigaste jag visste var en tjej som luktade svett. För att det liksom på samma sätt som kvinnor bär upp hår under armarna eller på kroppen. Att man bara, åh gud, hon är så sexy. Hon skiter i allt.
Mm.
Men jag tror jättemycket att doftminne för mig har att göra med när man kommer i puberteten och typ så, alltså jag kan fortfarande tycka att de är så här 90-talsdofterna gets me going, typ så den klassiska Fahrenheit,
ja,
eller någon Polo Sport.
Absolut.
Eller någon Dolce & Gabbana, att det är så här
Tommy Gurley och sån.
Ja, och bara God, men det är så viktigt i att köpa nischparfymer, köp bara de där och ha dem och bära upp dem med stolthet.
Mm.
Det är,
men jag gillar fortfarande Axe. Det finns ingenting fel med det.
Nej,
det... under hela mina tonår då tog jag liksom då var min mammas kille, han hade en Axe i badrumsskåpet och då brukade jag liksom spraya ner olika delar av, alltså typ såhär, mitt nyckelsätt, min halsduk, alltså bara för att såhär kunna lukta på, för det var ju såhär påminde jag om, det var såhär typ en del av, jag ska inte säga någon sexfantasi om såhär de andra killarna i klassen som typ hade den. Så att man kunde så här visualisera
på det. Maskulinitetsförnimning. Man hade inte ens, det var ungraspable.
Ja. Och så kunde man ligga där bara.
Ah.
Så det ni säger är att ni fortfarande vill ligga med högstadie crushes.
Alltså så mycket har jag inte utvecklats sen dess. Det är lite samma.
Alltså jag tycker ju att jag i min, jag brukar säga att jag i min heterosexualitet är fast i sjuan.
Mm.
Men nu tror jag att jag har förflyttat mig lite i alla fall. Men finns det någon kvinna som typ utvecklas, alltså eftersom killar är ju ganska bull, sen får man ju plocka russinen ur kakan och där kan man hitta någon som är otrolig. Men ja, nej, men är det så fel?
Jag kunde känna så väldigt mycket när jag började dejta tjejer, att jag sökte mig då till de liksom de som motsvarade de här fjortiskillarna.
Ja, hur beskriver du den typen av
tjej? Jag vill krama
duschiga,
den,
ja, verkligen. Duschiga, på ett väldigt högstadieaktigt sätt. Lite så grabbiga.
Typ, ja, alltså spelade mycket spel.
Spelade mycket spel.
Jag har aldrig spelat
men
spel med tjejer.
Men på ett högstadiesätt, liksom.
Mm.
Så ja. Inte så raffinerad. Mm.
Jag har liksom aldrig haft en så heterosexuell högstadie. Så jag vet, jag har typ missat det. Så jag är skitdålig på de här reglerna.
Men vadå, gick du typ i magisterlekarna skolan då?
Vad är magisterlekarna?
Magisterlekarna är en ny film som är en adaptation av en bok som heter Magisterlekarna.
Ja.
Och det utspelar sig på ett high school som är 100% gay killar.
Hat. Mm.
Ja, det är, och det är väldigt så här sexigt hela tiden, är det bara så porr och de hånglar i korridorerna.
Vad kommer man säga den?
Den har inte haft premiären, den hade premiär på en lite så inofficiell premiär på filmfestivalen i Göteborg.
Men var är den inspelad?
I Sverige. Den är svensk. Men det är han, gud så jävla pinsamt att jag inte kommer ihåg. Det är han som har skrivit Cirkeln.
Ja,
det är han som har skrivit den. Den kom för typ 7 år sedan eller något.
Okej, det är helt
mycket. Den strikte magisten har i sina erotiska lekar hittat ett sätt att vara sig själv. Hans älskare är den förtrollande eleven Charles, killen som alla vill ha. Åh, fy fan vad sexigt.
Men det är så jävla kul, för det är liksom det bästa av alla high school, amerikanska high school världar i en. Så det är liksom joxen från, alltså 80-tals joxen, så det är lite 50-tals 60-tals stil på vissa. Ja, det är, och så är det, ja, det är bara väldigt många härliga karaktärer. Och
jag gick inte på en sån skola.
Nej, det var inte en sån skola.
Jag gick på en helt vanlig så svenneförskola, men och spelade handboll och trodde jag var straight och bara famlade i mörkret.
Men hade du någon typ då?
Men typ så, den snygga killen.
Mm.
min högstadiecrush är ju död. Så jag visste inte. Ja, men han var också jättebra vi var också jättebra kompisar. Men han var nog, han var så Axe och en Raiders mössa liksom, eller caps. Han hade också väldigt speciell egen doft. Och det är ju det sexigaste som finns. Och han var verkligen så, alla visste att han hade en speciell doft. Så när han dog var vi helt så besatta av att så, han dog nu.
Hur dog han?
Överdos. Ja. Då var vi helt besatta, vi gick hem till dem och luktade på hans kläder och typ smyga. Så vi var helt så här. Men jag kan fortfarande, jag kan typ nästan inte höra hans röst längre, men jag kan typ känna doften. Men, och där, nu kommer något fruktansvärt ur min mun. Tycker jag att så här. Snubbar är bättre på den, sin doft. Det är någonting med hormonerna.
Du menar den naturliga doften?
Ja.
Jag kom ju in här i lägenheten och trodde att jag kände på din naturliga doft. Jag blev jätteglad.
Alltså så gott luktar ingen människa.
Men jag, det, när du säger det.
Otrolig komplimang.
Alltså, alltså verkligen. Ja, det var pomegranati. Nej, det var tyvärr. Så nu sköter jag ju min hygien otroligt bra. För att jag tränar varje dag. Men där, nej.
På tal om doft så fick jag ju tillbaka mitt luktsinne efter typ ett halvt liv utan för något år sedan.
Men det är inte coronarelaterat?
Nej, det är inte coronarelaterat. Nej, men det är skit. Osexigt. Jag hade typ, men jag har kroniskt inflammerade typ polyper.
Aha.
Men så att jag behandlar det så får jag tillbaka mitt luktsinne. Men jag hade liksom inte gjort det halva mitt liv och bara var så okej, jag har inget luktsinne. Men när jag fick tillbaka det, gud vad mycket jag började störa mig på min egen doft. Att jag bara kände liksom dofter som jag antar att alla andra känner hela tiden, typ så här luktar urin, så här luktar fint. Alltså jag gick runt i typ ett år och bara nej, det luktar så mycket, skrev om mig. Så att jag var tvungen att fråga flera personer, bara kommer du nära mig, tycker du att jag luktar, skrev de bara nej, du gör
skamligt,
inte det.
Skamligt. Också att man ska liksom tvätta bort den och ha en deo i fittan.
Ja.
Du bara, det var jag som stod bakom det.
Under huden.
Ni har ju podden Happy Endings.
På tal om skrev.
Ja men precis, precis. Det var därför jag kände att jag kan fråga vad som helst när det kommer till sex och kropp och allting.
Det går bra.
Är ni lite av sex, kropp, könsexperter?
Man har ju varit ganska insnöad på sådana frågor.
Och framförallt länge. Precis, och att det känns som att det hela tiden, ju äldre man blir, man kommer ju bara in på nya områden. Bara, okej, som i Happy Ending pratar vi mycket om så här, det ämnen som så här, kretsar kring reproduktion på olika sätt. Så, okej, det är ju inte en slump. Vi är i en ålder där det förekommer. Bla, bla, bla. Så det är ändå kul att man kan utvecklas inom dem.
Men Ebbes, du har haft singelrådet.
Ja.
I 88 år.
6 år fram tills december.
Ja, och, där, och det har ju varit en naken podd.
Det har det varit. På
nakenpodden.
Vad ska man säga? Typ en märkelse. Ja. Så har det varit det. Men när det kommer till sex så blir det ju... Men det är samma sak där, att till en början i podden... Jag lyssnade innan jag la ner nu i julas så... Så att jag lyssnar på lite av de första avsnitten. Och det är så, bara, det är så stor skillnad. Även fast man själv tycker att man har varit vuxen och man har varit den man är nu typ så här, hela tiden. Så blir det ändå så märkbart att hur kunde jag så här, bry mig om en sån här skitgrej? Alltså, eller vara intresserad av saker som man säger. Alltså typ som att jag precis hade blivit av mig oskulden. Och nu bara... Nu är det en massa andra saker, mer så här komplexa psykiska saker som är kopplade till sex som man har snöat in på. Och bara,
Sen råkade det ju bli att mycket handlade om penis och maskulinitet.
Ja.
Och alltså, män, i Happy Ending. Men ja, det är ju så intressant.
Det är så
och jag
intressant.
Tyckte att det var intressant med maskulinitet även om jag, när jag har levt som så 100% lesbiskt mitt vuxna liv liksom. Men för att maskuliniteten styr alla andra normer. Och för att den också står i liksom jämförelse med femininiteten som är så jävla hatad och bespottad och
Ja, ni vet ju själva.
Men där känns det som att det går att lyfta på locket på så himla mycket.
Mm. Med femininiteten?
Nej, med maskulinitet. Ja. På ett sätt som... Ja, men det är lite så... Det finns många så här mens battles kvar för killarna, känns som. Och för de som har fitta känns det ju verkligen som att typ mycket, en hel del är liksom kampanjat och klart.
Ja, men för att vi har också, vi måste typ vända på alla stenar för att vi är så utsatta. Sen är ju män utsatta på ett annat sätt, men de verkar inte vilja, de har väl inte kapacitet att vända på stenarna helt enkelt. Eller uppenbarligen har de inte det.
Och då kommer två tjejer och gör det.
Ja,
ja precis. Vi var ju så här, alltså när vi satt och spånade, då hade, tror jag, att majoriteten av våra ämnen bara var kopplade till typ mäns sexualitet.
Ska killar ens behöva göra det? Det är väl klart att två tjejer ska göra det till killarna.
Det hade ju inte blivit av annars.
Nej. Kanske Peter Rung hade gjort den podden. Och jag menar, de gråta. Och det ska inte han behöva ta på sitt ansvar.
Nej.
Verkligen inte. Men jag lyssnade på några avsnitt och jag tyckte det var så intressant när vi pratade om spermadonation.
Ja!
Utifrån också två skilda personer. Alltså som jag känner er, så är, alltså du har väl också dejtat tjejer lite?
Ja, men inte alls lika mycket som
Sofia. Nej, precis. För mig blev det verkligen så. En hetero och en queer. Typ du bara, och så berättar den här killen att han ville donera. Och det var så. Alltså du vet att du bara, och jag tog det så personligt. Att så här, alltså straighta är så besatta av rätten till produktion. Alltså till det liksom.
Ge mig.
Ja, men som, det är inte du är bäst, det är alla. Ja, men liksom till så här... att det är som en mänsklig rättighet, alltså till så surrogatmödraskapsgränsen. Ja, där är bögar också nosar.
Det ska där vi har de ett och, ett och annat för sig. Men, ja men exakt, precis. För jag tar ju upp i det här avsnittet att jag blev upprörd på ett ex till mig för några år sedan som sa att han kunde tänka sig att donera spermier. Och jag blev ju otroligt svartsjuk.
Ja, och för, mig, du vet, för en som har liksom hållit på med det här i 4,5 år innan min son kom till oss, vår son kom till oss, så var jag bara, jag vet ju vilken brist det finns. Och bara, alltså, det är väl underbart. Det är ganska osjälviskt också. För att speciellt om man donerar i Sverige, absolut, då får man inte få, det är inte som att man kan söka upp den, det barnet, eller om det ens blir ett barn liksom. Och jag önskar absolut att folk som producerar sperma kan donera mera. Men killar verkar så besatta.
Men det är också det här som vi belyser lite i avsnittet då, att så här, det är också väldigt höga krav i Sverige på vem det är som får göra det. Och det är ju bra och dåligt på samma gång, kan man säga.
Ja, men det verkar vara, jag pratade med någon snubbe som har Asperger. Och han sa, som jag liksom är bekant med, han var, ja men jag har ju donerat sperma. Jag bara, va? Okej. Jag bara, får man göra det när man är Asperger? Han bara, ja, alltså det är ju så här, de kollar ju så här hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, ärftlighet, bla bla. Men neuropsykiatriska funktionsvariationer var då tydligen ingen fara.
Okej.
Det blev jag lite förvånad över.
Ja, det låter väldigt, man får väl inte ens göra lumpen typ om man har en släng ADHD.
Ja, det måste man få.
Nej, jag tror inte det.
Nähä.
Men hur noga kollar de det?
Alltså, har du det? Ja, nej.
Det lär ju vara då, det lär ju passa som handen i handsken. Ja, det där är ett annat. Det är sidospår.
Alltså den manliga könsrollen och autism och Asperger är inte jättelångt från varandra. Nu ska jag fylla på mitt vatten.
Gör det.
Men på tal om det, alltså jag tycker att det, jag kan tänka mig att det är många tjejer som står i vägen för att killar donerar sperma också.
Ja. Jag
Eppis. Men jag är nära en annan person som, där det blev typ krig i deras relation.
Just det.
Ja, ett sånt riktigt radarpar som har varit ihop i ur och skur i 1 miljard år. Och när de fick barn så ville han jättegärna donera. För att han blev så uppfylld av liksom kärleken till det här barnet.
Och ville ge någon annan det.
Ja, jag tror också att de har liksom vänner som är queer och funderar på IVF och sådär. Ja, de är medvetna om bristen på sperma helt enkelt. Men där blev det jättelånga diskussioner om huruvida han skulle få göra det.
Jag kan också tänka mig att det är annorlunda när det finns ett barn, att man vet så här, det är detta det kan bli.
Mm.
Men det kom ju rön nu i veckan att det är ju typ 0% av IVF-barnen som söker upp sina donatorpappor.
Alltså, och
men de pappor, trodde ju donatorer. Ja, just det. Biologiska
donatorer.
Ja. Ja.
Nej, men för att alltså, det här är också så fort typ så icke-queers eller icke-feminister ska fråga om hur vårt son blir till. Då är andra frågan är, får han leta upp den pappan? Jag bara, first of all, ingen pappa. Vi är två mammor. Man kan vara fler, men vi är två mammor. Second of all, den frågan säger så mycket om så här, vårt samhälle.
Mm.
Att varför skulle han så här, vi har väl, om han har två föräldrar, varför skulle han liksom söka upp? Alltså han får göra det om han vill. Det kommer säkert komma en period i hans liv där han är så här, vem har jag någon farse, min pappa? Nu kallar han alla män han ser pappa, så att ja, det är lite olika. Men ja, men jag förstår, men du, man får ju inte donera. Om det var någon så, det här berättade de på liksom där vi gjorde barnet, att om det är så här, allt är klart och mannen är godkänd och sperman är skitbra, och så säger mannen, fast jag vill inte ha brev hem, jag vill inte att min fru eller min flickvän eller min partner liksom ska se det här, då får man inte köra. Allting måste vara så supertransparent.
Va?
Ja, men det är ju hårda krav på att man ska vara tillgänglig för ifall det barnet vill söka upp donatorn liksom, när den är typ 18-20-ish.
Mm.
Just det.
Sen skulle jag berätta en annan sak. Jag har ju köpt ett hus i Sörmland. Börjar prata med min granne där. Han är en av dem som har gjort det här manliga preventivmedlet, eller testat.
Mm. Är det sant?
Ja, nu när jag tänker efter undrar jag lite hur vi kom in på det. Men i alla fall.
Hur kom du in på det?
Jo, jag vet hur det var. För att jag var där. Och då skämtade vi om att vi ska starta en sekt där. Att vi ska göra vasektomi på alla killar. För att vi inte vill ha massa barn i sekten. Och han bara, det är lugnt. Just det, så var det. Han bara, men det är lugnt med mig. För jag har testat det här manliga preventivmedlet. Och sen han har testat det, sen hade han slutat och kollat spermen. Och det såg jättebra ut. Och det var väldigt intressant. Och det är alltså... Det här med preventivmedel.
Mm.
Men jag är inne på min 10:e dag med mens. För att jag satt i en spiral.
Usch, är den koppar?
Nej. Det är en hormonspiral. Mm. Är inte det typiskt att det funkar för nästan alla utan mig?
Ja, ett halvår av blödningar har jag hört.
Flera
som pratar om
det. Men så otur har inte jag.
En annan sak som är intressant är där med hur man påverkas olika, eller ens reproduktiva organ påverkas olika, är ju när man har, jag har läst på, kollat upp jättemycket studier som man har gjort på coronavaccinet, och man har ju, som ni säkert känner till, man har ju inte kollat hur det påverkar den kvinnliga menscykeln.
Nej, men det verkar vara helt urfuckad hos jättemånga.
Precis. Det är ganska vanligt att... vanligt, nu sitter jag utan ett vetenskapligt underlag.
Ja, men lite forskare är du ändå.
Ja, men precis. Det har faktiskt kommit en studie nu för några veckor sedan som... det var i, jag vet inte om det var i Chicago någonstans, så hade man samlat nästan 4000 kvinnor och under en 3 månaders period studerat deras menstruation och deras cykel då efter...
Och hur var det?
Snittet var att cykeln förlängs med en dag.
För alltid?
Eller? Nej, det kommer so återgå. Det kommer återgå. Men då har man ju då inte i några av de här testerna, när man har provat vaccinet, så har man ju inte följt kvinnors cykler överhuvudtaget. Men man har ju såklart kollat mannens spermier, för att det vore ju en katastrof ifall något skulle gå illa där. Och det visar sig tvärtom att det får en boost den veckan. De blir liksom mer potenta. Precis efter
de kortare.
Det kanske håller i några dagar.
I will look that up.
Gör det du.
det pratade ju vi också om väldigt mycket i Happy Ending. Just det, att det apropå... har ju forskats otroligt lite på äggceller. Och hur de förändras av förorening, alltså gifter och så. Det fanns typ en liten studie. Men på mens, alltså på sperma, så finns det ju hur mycket som helst.
Nej, men det finns
och typ
ju...
sedan 70-talet.
Ja. Nej, men tänk att liksom världen är så kvinnor så att de inte ens vill forska på oss.
Jag tyckte det var jätteintressant. Jag kontaktade faktiskt Folkhälsomyndigheten när min egen menstruation blev så där uppfuckad i höstas. Och, men hur många är det nu som har liksom rapporterat det här? Och så tog hon fram några siffror, hon som är ansvarig där på Pressisen, och sa då att det var omkring 5000 kvinnor som hade rapporterat.
Ja, som har rapporterat.
Som har rapporterat. Och det har man ju hört då så här i olika nyhetsinslag, så här, alla läkare som bara vill dämpa ner den här oron. Bara, ja, men det är faktiskt bara 5000. Man bara, vänta, det är så här 5000 som har rapporterat in. Nu är det ännu mer.
Och vem rapporterar in?
Ja, alltså, dels det.
Det är inte så många som gör det.
Nej, men också att sen när jag jämförde det med liksom de här andra biverkningarna på den här listan som de har på sin hemsida, ja, men då är det lika vanligt som att få huvudvärk.
Wow.
Typ. Alltså, så att det var bara så här, man bara, gud, det här är så konstig. Ja.
Under huden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Vad har ni för, liksom, när ni startade Happy Ending, vad var er liksom drivkraft och ert intresse i? Vad vill ni berätta om?
Jag tror jag ville göra ett program som var lite mer som ett magasin om reproduktion, sexualitet, kärlek, relationer. Jag kände att det saknades.
Ja, verkligen.
Och så tror jag att jag drevs väldigt mycket av att jag ville göra någonting med dig, Emily. Och det var så ett spån i mitt huvud som pågick under några månader. Vad skulle vara kul att göra?
Mm. Ja, precis. Jag kom ju till liksom en serverad bricka i princip. Här har jag en idé.
Av radioproducenten.
Mm.
Men sen tror jag att när vi börjar spåna så är det ett sånt ämne där det dyker upp många roliga idéer.
Mm.
Det behövs liksom inte så mycket research för att det ska dyka upp vinklar och teman och så.
Mm.
Ja.
Men jag tycker att mitt favoritprogram har varit Till sängs i kulturen.
Ja.
Mm. Som jag älskar. Mm. Och som har varit alldeles för lite av. Men jag tycker att det här på något sätt, det är ju inte likadant, men det är för mig som också har det intresset och tycker att det har varit fantastiskt. Att det är så många olika vinklar och infallsvinklar, det är ju samma ord faktiskt. Mm. Och det har, det är så kul att lyssna på, det är så jävla matigt. Jag älskar matiga poddar och jag gillar inte poddar jättemycket. Ja, jag sa det. Men det här var så bra.
Men vi har ju, sen har vi också några avsnitt som inte har släppts än liksom, ute i det fria, men som ligger på appen Nordio. Och där har vi ett av mina favoritavsnitt som vi har där, heter, döpte vi den till Sharenting, gjorde vi va?
Ja.
I slutändan. Som handlar om liksom hur juridiken ser ut när det kommer till att använda sina barn i sociala medier och tjäna pengar på sina barn.
Mm. Är detta i kölvattnet av Margot Ditts, det fanns något slags samtal om henne eller en diskussion?
Du frågade om det var innan eller efter.
Det här var ju efter Margot. Där i det samtalet, inte för att jag hängde med jättemycket i den diskussionen, men där handlade det väl om huruvida hon, det var rimligt att visa upp sitt barns ansikte, va?
Ja, och tjäna pengar på det.
Ja, hon använde, okej.
Okay. Ja. Alltså jag vet att hon gjorde så McDonalds samarbete.
Just det, det har du så rätt.
Så jag vet inte riktigt hur, alltså vad egentligen, jag tror att det var hennes ex som typ skrev någon debattartikel eller någonting. Mm.
Precis, och där det var jätteintressant att ta upp det med Adina som var, eller är jurist då, på det här ämnet. Just för att i Frankrike har man ju nyligen stiftat en hårdare och tydligare lag kring hur mycket barn liksom får förekomma.
Alltså, jag supportar den lagen så mycket. Utan att döma folk. Mm. Men jag gör det. Jag tycker att det är helt, jag tycker det är underbart att man ska skydda, alla lagar som skyddar barn är bara helt otroliga.
Mm. Har du ett favoritavsnitt?
Jag tycker ju det om surrogatmödraskap är, det var nog ett av de avsnitten där jag verkligen kände att jag kunde bryta ihop och grina lite i researchen.
Mm.
För att när man läser på om villkoren för kvinnorna som bär barnen, framförallt typ i Georgien och Ukraina, så är det inte kul. Och corona har gjort det såklart ännu värre.
Mm. Men hade du någon liksom tydlig bild av surrogatmödraskap innan?
Nej. Alltså jag har ju känt så här instinktivt att det är någonting som inte jag vill affiliate with.
Mm.
Men jag tror inte att jag hade en tydlig bild av vem surrogatmamman var.
Nej.
Och liksom det första lilla gnisten till intresse där var ju under pandemin när ett företag som heter Biotex.com som finns i Ukraina la upp en reklamfilm. Eller det var inte en reklamfilm, det var en film för att lugna föräldrar runt om i världen som inte kunde komma och hämta sina barn.
Mm.
Och i den här filmen ligger det liksom hundratals barn upplagda i ett hotellrum, eller det är typ ett konferensrum i ett hotell någonstans i Ukraina. Och så går det liksom runt fyra nurses som plockar upp barn och så står det så här barnens namn på deras små bodysar som de har på sig. Det är liksom spädbarn som ligger där.
Ligger helt ensam, isolerade i sin liten låda liksom.
Ja. Och videon är liksom producerat med sånt litet skimrigt flufffilter som gör att allt ser så här rosa och lite fint ut, men det är en sån Handmaid's Tale dystopi.
Mm.
Alltså det känns som att det är en, alltså det är en sketch typ. Men det var inte det.
Men Ekis Ekman, som jag kanske inte skulle citerat i andra sammanhang, men hon, när hon skrev Vara ta varan.
Oj, så bra bok.
Precis, så det var ju liksom innan lite där hon hade uttryckt sig väldigt transfob. Där skriver hon om surrogatmödraskap, men jag har liksom aldrig, det är samma med prostitution, jag har liksom aldrig, det är inte som att jag bara vad tycker jag, men jag tycker att det är hela den där känslomässiga biten som sa bara, men ja, vi längtar efter barn så mycket, då det sen sätter mig stopp nästan för diskussionen.
Mm.
När folk pratar om, speciellt när barnet har kommit, då kan man ju inte säga någonting utan att det blir liksom personligt mot det där. Precis. Barnet. Ett avsnitt som jag gillar mycket var Viagra-avsnittet.
Ja.
Mm.
Mm. Oj, oj, oj.
Har ni, vad ni vet, haft sex med någon som tagit Viagra?
Nej. Ja. Berätta. Hur var det?
Nej, men alltså först så visste jag inte det. Och sen visste jag det.
Och sen slaknade den aldrig.
Jo. Alltså det var, alltså hade han inte sagt någonting hade jag inte vetat någonting.
Men har du det?
Nej, inte vad jag vet. För men jag det skulle ju kunna vara så.
Jag tror att det är många fler killar och det snackar vi också om i det här avsnittet. Men nu i efterhand har jag ju pratat med fler killar och bara alla har ju sagt att de någon gång har använt Viagra i typ en period.
Mm-hmm. Men vad är det för... Alltså för jag är ju ändå lite så... Inte, alltså... Ska säga, ny i det heterosexuella sammanhanget. Mm-hmm. I vad, kanske vad man pratar om och sådär. Men vad är det... är det jättefult att ta det eller? För att man...
Framförallt tänker jag att det inte är nödvändigt att liksom, det är inte hela världen ifall en kuk inte står
nej.
På beställning. Vilket många får för sig, killar som använder det här. Men jag tänker mest att jag hade tyckt det var väldigt obehagligt. Men det här är ju bara att jag liksom visualiserar det. Men att jag skulle ha sex med en kille som jag typ inte känner. Och sen så efteråt så ska man ligga och man kanske sover. Så känner man fortfarande en kuk i ryggen. Eller röva. Alltså det är det, att den inte... För det berättade ju en av dem som var med i den här att liksom står i flera timmar.
Ja, jättebra. Men också att det var jätteplågsamt då för honom.
Ja, men hur mycket har man tagit då? Alltså det här verkar också vara typ en sån Hollywoodbild av Viagra.
Ja, men det var väl typ så?
Ja, det var så. Det är lite olika med olika preparat, så har jag förstått det. Och en av våra, de vi snackade med, Andy... Mm. För honom, han, jag vet inte om det var Viagra eller om det var Cialis. För han Cialis, har prövat både det och.
Som han men det var, hade...
ja, det var på någon av dem som det aldrig gick ner. Och att det blev ett så jättemisslyckat sex. Och typ gjorde ont och var inte bekvämt alls.
Men Helen, jag är så jävla glad att jag liksom ändå har det lesbiska i ryggen. Att det där penetrativa, är det sånt fokus på det? Som att det är... Den manliga orgasmen alltid bara kan se ut på ett sätt.
Mm. Jag tycker det har blivit bättre, måste jag säga.
Det har det.
På den heterosexuella marknaden. Ja.
Men det framgick ju så mycket när vi gjorde den här serien att även killar lider ju otroligt mycket av hetsen.
Ja,
kring den manliga liksom ejakulationen. Att det är liksom, de känner att de måste komma och måste få upp den och så.
Annars så är det liksom ett kvitto.
Ja, precis.
Mm. Där har man ju sett det så här, när man har gjort undersökningar på, man har testat olika typer av preventivmedel för män det, som har gjort att man inte får utlösning. Att det vill inte män ha.
Nej.
De ska liksom lämna.
Så, har ni någonsin frågat kvinnor om vad det ens har för betydelse? Ja. Har ni svårt att komma?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej.
Nej, vad skönt.
Mm, har du?
Nej, typ ibland när jag satt in min antidepressiv för 20 år sedan. Och sen typ kanske lite när jag höjde dem.
Mm.
Men nej. Nej, verkligen inte.
Tvärtom. En grej som jag funderat på mycket är om killar liksom fattar att...
Ops, nu pratar vi cis här. Alltså det kan rakt av
precis. Cis-killar. Inte fattar att tjejer liksom inte kommer och att det inte liksom sprutar någonting. Ibland kan det göra det.
Det kan det.
Det kan det. Men många gånger gör det ju inte det.
Mm.
Utan det kommer liksom inte ut någonting som det gör för dem med penis.
Ja.
Mm.
Och då undrar jag om det här gör killar förvirrade.
Nej, jag tror bara att killar är så uppfostrade att tänka på sig själva.
Gud ja.
Att de bara, whatever. Det finns typ inte ens... På kartan, tror jag. Och jag tror att de tror för att de har sett porr. Och det är också verkligen en så här filmisk idé om att kvinnor kommer i heterosexuella penetrationssamlag vaginalt. Alltså hur många kommer vaginalt?
Ja, nej, jag är inte en av dem.
Jag är det, men det spelar inget. Och jag kan också vara så här, bara för att jag gör det så kommer inte du undan så lätt. Nu råkade det vara så att jag kan göra det. Men du ska fan inte... Du ska...
Nej, men precis. Ja. Absolut. Ja. Nej, i min senaste relation då var det jag som kom mest.
Kul.
Med en sån här mansperson. Och det var ju... Jag trodde... Alltså jag kommer ihåg att när jag var yngre tyckte jag att det var jättejobbigt. Det var ju liksom... om ni kan minnas när man var yngre och hade sex med någon man, hade du det? Ja, skitsamma, bla bla bla. Men alltså att det var väldigt jobbigt att inte få kvittot.
Aha, om de inte kom?
Ja, att det var så viktigt.
Därav den otroliga pressen antagligen.
Man satt där och drog i den.
Det var liksom viktigare att han skulle komma i mitt fall. Alltså när jag var yngre.
Ja.
Men hur viktigt tycker ni att det är nu?
Jätteviktigt.
Jo, jag tycker att det är jätteviktigt. Men i den tidigare relationen då, så var vi båda så fine. Alltså det var inte ens en grej. Visst, de första gångerna undrade man ju. Sen pratade vi om det och sen bara, okej, ja, det är bara så där.
Mm.
Men det påverkade ju inte hur ofta vi hade sex.
Nej, men jag tycker att det är viktigt. Alltså, oavsett om det är någon som jag gillar eller någon som jag bara har casual sex med, så tycker jag ändå så här. Jag har alltid tyckt att det var lite så hehe, när typ så straighta tjejer bara, det är speciellt när vi är unga, bara, det är inte orgasmen som är viktigast, det är ändå skönt att ha sex. Jag bara,
det var en viktig skyddsmekanism så, man hade för sig.
Så har aldrig en lesbisk sagt någonsin. Utan att bara, det är klart att alltså, om man ska ses, man får ta sex, så är det ju underbart om man kommer, om inte man inte vill komma.
Det kan ju bli lite block i hjärnan då, för de som är besatta av att den andra ska komma.
Nej, jag ska. Av mig. Ja.
Block i hjärnan.
Absolut, men det får man ju själv ibland. Men då, alltså jag menar, en utebliven orgasm då och då, det gör inte mig någonting.
Nej. Men det är väl på samma sätt som, eller har ni en jämn sexlust? För mig är det verkligen
Nej.
Perioder. Och jag orkar inte liksom deppa ihjäl, men jag vet att det kommer komma tillbaka.
Men är den inte cyklisk? Har den inte med cykeln att göra?
Tror inte det. Men däremot är den väl psykisk. Ja. Alltså att det krävs inte så mycket. Alltså, om man tänker bara att ha mycket i huvudet. Det räcker ju för att man, eller jag.
Underhuden.
Vad tycker ni är attraktivt? Hos man eller kvinna eller vad som helst. Har ni någon så här...
Jag gjorde en sån partnerskapsbeskrivning i terapi. Men då är det verkligen så.
Okay.
Du är ett barn i en gigantisk godisaffär. Du får bara välja och vraka exakt vad du vill att din partner ska ha för egenskaper. Men då kan du säga så. Den ska ha ett landställe i Nice. Typ. Alltså,
det dåligt var så... för miljön, men jag hörde det.
Vad var det som... Jo, men det som kändes attraktivt som jag tänker tillbaka på mest nu var en person som vill göra grejer på lång sikt. Som man kan hitta på roliga projekt ihop med.
Ja, för mig är så här, trygghet är så sexigt. Att en person som är trygg i sig själv.
Mm.
För då kommer ju sånt där.
Ja.
Att man är trygg att kunna planera framtiden. Kunna berätta vad man känner i olika situationer.
Mm.
Kanske inte blir svartsjuk. Eller, det är ju så osexigt med svartsjuka.
Precis. Nu, jag kom på nu när du sa det här om din terapi. Att jag för ett halvår sedan faktiskt skrev en anteckning. Det var innan jag landade ner Tinder igen. Jag bara, okej, den här gången måste jag ha lite mer alltså, skräddarsytt vad det är. Jag ska göra på appen den här gången.
Gud, vad intressant.
Så jag ska försöka hitta den här. Och det hjälpte mig. Och då hittade jag faktiskt en kille som matchade.
Var det han? Matchade.
Det är han som jag berättade om i Göteborg när vi var där.
Ja, träffade honom?
Ja, det är aktuellt. Ja, kommer du ihåg att jag hade sån panik?
Oh my god, han är så snygg.
Han är så gullig.
Nej, vadå? Och ni har sett sen dess?
Ja.
I salute you. Det var ju oktober.
Alltså, vi träffades igen i början, mitten på september.
Vi pratade ju om honom.
Ja.
Det måste varit i mitten av augusti.
Ja, men det är fan jävligt länge.
I oktober
var vi, ja precis.
Och såg paran.
Och då var jag lite såhär, jag kommer ihåg att det känns som att andra konversationer jag hade den helgen var typ såhär, bara, med folk, jag bara, nej, jag börjar bli äcklad. Alltså den där klassiska, typ, nej, alltså, jag måste typ dra nu.
Som ett försvar, för att du började
Säkert, eller det var bara såhär, eller framförallt att han började gilla mig, det äcklade mig som fan.
Ja, det var ett intressant att se den resan.
Ja.
Du var ju ändå så i typ november någon gång när vi var ute och hade värsta middagen att du var så, det är vad det är. Jag tänker inte bry mig om vad det är nu. Vi bara ses ibland och det får vara så. Och det är kul och jag tänker inte göra någon analys på det. Vilket funkar.
Ja, men uppenbarligen. Och ja.
Fan, så vad härligt.
Nu är det vi.
Är ni ihop? Tror
jag. Ja, men typ.
Ja.
Typ ändå.
Fan vad mysigt.
Vi säger att vi fortfarande dejtar, fast vi är ju liksom ihop.
Ja.
Ja.
Är du förtjust i någon, Sofia?
Men jag är ju också typ ihop med...
Är det den som du berättar om?
Okej, vänta, som också bor här i krokarna.
Exakt. Mm. Ja. Som vi, jag visade dig för...
Lite ung, eller?
Ja, lite ung.
Det gillar jag.
Berätta lite mer om honom.
Men vad ska man säga? Det känns som en väldigt oängslig person. Det var därför jag snöade in lite på det förut.
Underbart.
Vilket jag tycker är extremt skönt. Men också en person som från väldigt tidigt har varit så. Skulle det inte vara kul att dra iväg och göra någonting i mars? Eller... men du kan inte åka långskidor. Men jag har fått lära mig av ett proffs hur man ska göra långskidor. Förlåt, längdskidor. Så jag kan visa dig. Och det här var så innan det fanns någon snö, såklart.
I'm wet. Underbart.
Jättebra.
Det var kul.
Fan vad härligt.
Gud vad roligt, nu har jag hittat listan också.
Okej, det går lite in på det här.
Då har jag skrivit så här: jag vill ha någon som är flexibel i sitt sätt att handskas med människor. Som är inkännande och omhändertagande. Som inte är rädd för att lägga sig i, komma med förslag och initiativ och resonera sig fram till lösningar. En som delar med sig, som bjuder in och bjuder ut.
Wow, då ska du hitta en kille som inte blir rädd för att en tjej har krav.
Mm.
Sen är det ju faktiskt så, vilken sjuk jävla som helst, bara, det där är jag.
Ja, gud ja.
Men nu träffade du en som var så.
Rysk mamma, tips.
Ja, jättebra.
Men jag tycker det här med krav, det är ju som mest skrikande aktuellt när det är personer som absolut inte kan ta några förväntningar. Alltså med personer som är sådär inbjudande, bjuder ut, bjuder till, är generös helt enkelt i sitt sätt att vara mot en, då absolut, man har krav, men det blir inte som att de blir skrikande.
Nej.
Man behöver liksom inte så, jag har faktiskt krav och du kan inte vara så.
Nej. Men det också, känns också alltså, som en åldersgrej. Ja, i och för sig, folk är psycho upp i höga åldrar, så att det kanske inte bara är det.
Men tror ni folk blir mer in tune med andra och i dejtingsammanhang nu då, eftersom vi pratar om det, mer så med äldre ålder? För det tycker inte jag alls.
Ja.
Ja, alltså. Folk har sina burdens att leva med.
Bagaget blir bara tyngre och tyngre.
Ja. Alltså om man inte gör upp med det här bagaget. Jag tycker till exempel, gud, jag är så självgod, att jag tycker att mitt bagage, jag har packat upp det och sorterat, tagit till kem, tagit till tvätt, sparat, lagt upp på vinden. Allt det där har jag gjort. Alltså i då min terapi. Jag har inte gjort det. Jag är fortfarande en på riktigt. Min väska från Italien i september står och packar där. Jag har packat upp det lite. Nog om det. Det vill jag ha hos en person. Jag vill inte ha någon som inte har dealat med sig själv.
Nej.
Men nu träffar jag en som är otrolig,
som har packat upp.
Vad har han packat upp?
Ja, men han har packat upp liksom, tror jag, utan att liksom outa honom för mycket. Nej, men han har nog packat upp lite, ganska mycket. Det är, han är så trygg och det är fantastiskt.
Får jag säga en jättebra grej också, får jag skryta med min kille. Jag vet inte hur färdigpackad han är, men han älskar att städa och plocka undan och diska.
Oj, det är inte jag.
Inte jag heller.
Inte
det här,
heller.
Alltså det var som att komma hem till mig själv. Det känns så bra att vara här. Jag trivs så mycket. Ja. Och det här är liksom en dröm. Jag trodde, alltså min mamma alltid sagt, du kommer ha så svårt att hitta någon, vem ska stå upp med dig? Här har vi en person som älskar och bara går och plockar efter mig. Jag bara byter rum, han går efter mig.
Det var underbart.
Det är så skönt.
Jag skulle nog bli lite faktiskt stressad av det. Jag föredrar att ha någon som är som jag.
Mm. Men då blir det bråk så småningom. När man bor ihop. Nu gör ju inte vi det. Så.
Jag kommer aldrig mer bo ihop med någon.
Varför inte?
Nej, varför ska jag göra det? Det är helt fantastiskt att liksom vara med någon som man tycker om. Och sen träffa den lite då och då.
Mm.
Men jag har ju barn.
Det har du.
Det är en annan liksom, grej. Ja, det är verkligen helt olika förutsättningar.
Absolut.
Det skulle inte bli... Jag ska inte hetsa dig, men det kommer inte bli ett fult barn om ni två avlar. Så har jag det sagt.
Tack.
Det tror inte jag heller. Ja, det kommer bli väldigt gulligt. Men, men jag tänkte på det här med att ha barn. Och att träffa någon. Hur dealar ni med så här... De dagarna som du har ditt barn och så, de dagarna du inte har ditt barn, träffas ni? För jag har dejtat personer med barn och då har det varit så, vi träffas inte den tiden som jag har mitt barn. Och sen så träffas man jätteintensivt de dagarna som den inte har sitt barn.
Generellt tänker jag, om vi ska prata barngrejen, att nu är jag ju 40 och... Jag tänker att det är vanligare att man separerar nu än typ så när jag och min generation var små. Att det var så, äktenskapet var så jävla holy grail på ett helt annat sätt. Mm. Och att nu dejta folk, att folk dejtar med barn, det är så här, ingen höjer på ögonbrynet.
Mm.
Och det är så skönt.
Mm. Nej men jag har några kompisar som har barn och är separerade och lever det klassiska varannan vecka. Och typ det är jag avundsjuk på.
Mm. Ja, jag tycker att det är toppen.
Alltså det känns som att man har...
Ja, som en person som inte har barn.
Vunnit båda...
Ja, kan jag ju se, alltså glorifiera det lite. Att jag ser så, det där skulle vara det perfekta. Sen fattar jag att man kanske saknar sitt barn.
Nej, men så mycket att jag vill kräkas liksom. Men det är också därför jag har haft så 2 kvällar själv på kanske ett år. Där jag... inte ha umgåtts med dem när jag inte har mitt barn. Att jag bara gör 1000 grejer för att jag vill hinna med också för att jag vill inte ligga här och sakna honom faktiskt. Mm. Då kanske jag tränar eller så ut och träffar någon.
Ja, min kompis som är 40, var är han 42 eller något? Han säger ju att de röjaste festerna är nu när alla fyller typ 40 och när, runt 40, för då är det många som har splittat.
Mm. Ja,
det är väldigt många singles out on the market och alla vill festa då för att träffa varandra. Och
kvinnor i min ålder, vi håller på att pika sexuellt.
Ja, jag är så avundsjuk.
Ja.
Du börjar märka det va?
Skojar du? Jag hoppas inte min mamma lyssnar på den här podden. Men vet du vad, mamma, om du gör det så är det helt okej. Ja, men jag känner bara att det håller på att bli bättre och bättre och bättre. Men det har ju också med att göra med att man är så här, trygg i sig själv. Har en otrolig rumpa. Tränar jujutsu. Mm. Alltså det är så många olika...
Kände du, privat fråga som du får svara på om du vill. Men kände du efter...
Allt liksom, har blivit bättre.
Efter barn.
Ja, allt har blivit bättre med min kropp.
Mm.
Men det är också nog, tror jag, för att jag aldrig har varit en smal tjej. Jag tror många smala som sen kanske går upp några gravidkilo, som är det värsta man kan säga. Nämen att man är så, jag känner igen min kropp. Jag känner igen min kropp. Jag är typ mer vältränad än någonsin. Jag är så självsäker. Eller det känns som att jag är hemma liksom. Mm. Men jag tycker allting har blivit bättre.
Vad bra.
Ja, och det är verkligen någonting jag vill upp. Alltså alla som är rädda för det där, det behöver inte vara så. Det kan vara fantastiskt.
Mm.
Det var fantastiskt att föda och liksom fittan mår bra.
Gud vad skönt.
Mm.
Det där är också en sån grej som man hör. Alltså i takt med att allt fler börjar skaffa barn runt omkring. Det här med en vän som liksom, jag vet inte vad det var som hände där. Men exakt, och det är liksom gått 8 månader nu, hon kan fortfarande inte ha sex.
Alltså, kan ni förklara vad A till Ö betyder?
Nej, men att för man spricker inte... liksom, jag tror att man spricker
väggen mellan röven och fittan.
Men också att man kan spricka upp till liksom klitoris ovanför och röven.
Ja, just det kan man göra.
Men alltså jag sprack lite, men jag har inte märkt att de sydde det, jag märkte ingenting. Alltså
det är jättevanligt.
Man hör ju väldigt få otroliga berättelser om hur kul det är att föda.
Hur kul var det då?
Det var otroligt bäst jag gjort.
Kan du inte berätta lite om din förlossning?
Nej men det var, jag sattes igång på 2 olika sätt.
Det brukar ju inte folk gilla. Men för det de... brukar bli långdraget.
Ja, men de ska ju ut. Jag var med så. Jag är ju ingen sån duktig flicka eller har kontrollbehov. Jag är overachiever, absolut, men jag är ingen duktig flicka. Så jag kom in där, de bara, men vi är så här, ditt vatten har gått, men du är inte igång. Du måste öppnas upp. Så då fick jag en sån shot först i munnen, hände ingenting. Sen fick jag intravenöst.
Vad är det för shot?
Alltså så att livmoderhalstappen, livmodertappen, whatever som är där nere, ska öppna upp, mjuka upp sig. Och det gjorde den inte, så då fick jag intravenöst. Och sen, ja, det tog lång tid alltså. Men det var ju kul.
Hade du koll på allt det här innan du födde? För jag känner ju själv när du berättar om den här shotten att jag bara, men...
Nej, det hade jag inte koll på. Men alltså, de berättar ju för en hela tiden vad som hände.
Jo, men ja, med alla andra grejer i livet vet man ju lite vad som ska hända.
Men just det med kvinnokroppen vet man ju inte, för ingen har berättat det. Men, jo, men vi gick sån här föräldrarättslarkurs med en person som kom hem till oss, och det var så bra. Och hon var så här, ni två kommer ha en så kul förlossning. Och vi hade det. Vi hade så roligt.
Hur lång tid tog den?
Alltså egentligen säger inte de här timmarna någonting.
Nej.
Men från att mitt vatten gick till att han kom. 46 timmar. Men det är inte 46 timmar av aktivt total...
arbete. Nej.
Nej, jag sov första natten jättegott.
Mm.
Tyvärr då snarkade jag så att min sons andra mamma absolut inte sov någonting. Så hon har ju varit vaken i 48 timmar. Ja. Nej, men jag rekommenderade varmt om ni är sugna.
Mm.
Att avla.
Underhuden.
Ska ni, er podd fortsätta?
Vi vet inte.
Alltså jag vill ju
jättegöra.
Vi kanske ska göra en till push nu. När
faktiskt.
Det
för alltså, det jag tänker på är att alltså, alla de här, i och med att vi spånade fram så extremt mycket ämnen. Och vi hann ju bara göra liksom en bråk. Alltså det finns fortfarande så mycket kvar att utforska.
Mm. Och också att prata om de här ämnena utifrån ett feministiskt perspektiv är A och O, tycker jag.
Mm.
Det tycker ju kanske inte mina sister, men de är inte här med podden idag.
Jag tror inte de lyssnar. Eller?
Nej. Typ, jag skulle orka sitta så en
timme. Vad lyssnar de på?
De typ bara, Mattias Karlssons tips.
Ja,
typ...
Kent Ekeroth kanske.
Nej, men de kanske... Det finns ju också sådana som vill vara intellektuella.
Okej,
som är libertarian-aktiga poddar.
Ja, ja. Jag vet inte vad de lyssnar på. Nej, men jag kan också tänka mig att de lyssnar på typ så vanliga poddar för att de tycker att de är vanliga människor.
Alex och Sigge.
Ja, det kanske de gör.
Mm. Men Hanif typ Bali har ju en podd. Det kan jag tänka mig att många som är out, far out liksom.
Ja,
right.
Ja, det är sant. Och typ Aron Flam har säkert också det.
Säkert, jag vet inte vem det är, men säkert. Ja. Men de kanske lyssnar på så en fotbollspodd eller en andra världs... Jo, tack.
Att de gör...
Men jag tror faktiskt inte att det finns en andra världskriget-podd på svenska. Vilket jag tänkt på. Nej, jag tror inte det. Det finns ju lite olika historiepoddar.
Kan vi pitcha den?
Andra världskriget ur Eva Browns perspektiv. För att det ska bli feministiskt. Åh, herregud. Hallå, tack för att du kom. Det här var så bra.
Det var så mysigt.
Så skönt att prata med två som är vana vid sånt här. Som samtalet bara flyter på.
Tack.
Det är liksom på Kakan Hermansson.
Emily Ebbetsrud.
Och Sofia Neves.
I underhuden.
En podd från Aller Media.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.